Välkommen till Nyfika, podden som vill uppmuntra till öppna och nyfikna samtal. Gillar du podden så kan du stödja oss på patreon.com/nyfika. Nyfika sponsras av Svenska Kulturfonden, Svenska Österbottens Kulturfond och Frukt Coffee Roasters. Innan vi kickar igång dagens samtal så ska vi ha lite info. Eftersom att vi nu under våren inte har haft eftersnack som vi brukar, så kommer vi ha ett allmänt sommarchill med Nyfika 27 juli, alltså 2 veckor efter att det här avsnittet sänds. Också via Zoom, så i princip som ett extended eftersnack. Där ni kan komma med och prata om vad som helst av det vi har berört under avsnitten av den här säsongen, den här våren. Har ni haft någonting speciellt som ni har triggats av eller som ni har börjat fundera på eller tycker att ni fick jättehäftiga aha-upplevelser, så kom med och så pratar vi om det. Det skulle vara jättekul. Det och sen har vi nu tryckt upp, vad heter det? Inte plastkassar utan tygkassar.
Plastkassar. Tygkassar med Nyfika tryck.
Yes,
på.
Och kepsar.
De är dock inte tryckta utan broderade.
Broderade, snygga kepsar. Så de kan ni köpa av oss. Det finns info på vår hemsida och på Instagram, på Facebook, så om ni tar kontakt via någon av de kanalerna så kan ni få köpa kepsar och tygkassar av oss. De som har varit trogna Patreons så kommer få tygkassar. För att vi tycker ju om er.
Japp.
Så det var kanske det. Vi kör igång. Vi har alltså igen Maria med oss. Va? Varför ser du ut som att det var konstigt?
Jag är ju med vartenda avsnitt. Okay, jag bara okay, men du hör inte på dem.
Exakt, exakt. Och en återkommande gäst flera gånger nu. Johan, välkommen.
Tack Jakob, tack Maria. Roligt att vara här med er igen.
Kul. Jättekul. Att du är här. Vi tyckte så jättemycket om samtalet då vi hade i fjol på sommaren som rappade upp den säsongen. När du i princip satt och frågade en massa frågor av oss. Så vi tyckte att det skulle vara skönt att göra en liknande grej för att avsluta den här våren och sommaren egentligen, det är ganska långt in på sommaren.
Ja, jättefin uppföljare. Det är ju snudd på tradition redan.
Ja, ja exakt.
Ja, nej, men det är jättekul. Så nu lämnar jag över ordet åt någon av er. Johan.
Oj, tack. Ja. Förra gången vi sågs på det här sättet så var hemma hos dig, Maria.
Ja.
Hetade Hankmo.
Ja, Västerhankmo.
Västerhankmo. Mm,
ute i trädgården.
Ute i trädgården. Och nu idag så sitter vi ute på verandan på min stuga i Muddais, i Pargas. Det är jättefint att ni valde att komma hit. Och jag sa innan vi började att jag har aldrig sett den här stugan pyntad på det här sättet med utrustning. Det är en väldigt speciell känsla att vi gör en sån här grej här. Ute på verandan.
Det är nice att få komma hit, verkligen. Mm.
Ja, alltså otroligt skönt.
Det första jag kommer att tänka på här idag är någonting som ni inledde sommarsnacket, livepratet på Humlefestivalen med i fjol somras.
Okay.
När ni konstaterar att ni vill jobba så att ni skiljer på idé och person.
Mm.
Och det är kanske så som jag ser den röda tråden i det ni gör. Att skilja på idé och person. Ni kan bjuda in personer som har tankar tankegångar, tankar, idéer, åsikter som ni inte håller med om. Men ni kan ändå samtala med den personen utan att det behöver vara ett problem. Och det ser jag som ett jättebra utgångsläge. Mm. Som jag antar att ni försöker göra till någonting av en förebild för andra. Så ser jag det åtminstone.
Mm. Ja. Ja, jag undrar om man... Vi kanske inte tänker så mycket på det sättet som att man är en förebild. Men vi hoppas ju att det på något sätt ska hjälpa någon att... Så på sätt och vis blir det ju så att man är någon förebild. Men liksom... Det är mer så där att... Ja, jag tänker liksom inte på det i de termerna. Men nog blir det ju så. Att man på något sätt försöker vara en förebild. Eller liksom... Att bara kunna hjälpa någon att kanske vidga perspektivet.
Mm, absolut.
Att se att man kan diskutera med människor fast det kan vara så att man inte överhuvudtaget i sak ska hålla med.
Mm. Finns det specifika teman just nu hos oss i vårt samhälle som ni tycker att det är speciellt angelägna, som det är speciellt viktigt att prata om?
Allt som är svårt är ju viktigt att prata om. Allt som, alltså problemet här för mig är ju att allt som är svårt att prata om är viktigt att prata om. Men det är också jättekänsligt på ett sätt. Att hur mycket vill man sätta sig i den situationen att människor får någonting att hacka på.
Mm.
Alltså för mig personligen, nu pratar jag inte om podden och liksom vad Jacke pratar med för människor i podden och så här, utan mera sådär om man sitter och pratar med folk generellt, att hur mycket sticker man ut näsan, vet du?
Mm,
för att vissa saker vet man ju bara att om jag lyfter det här på bordet så blir det liksom ett enda getingbo. Och ibland har man kanske inte riktigt energi till det, fast jag tycker att det är viktigt att prata om saker.
Men kan du nämna några konkreta saker som är sådana som är svåra att prata om helt enkelt?
Ja, men alltså helt sådär ganska neutralt men ändå svårt så är ju helt alltså höger- och vänsterpolitik och ja, men klimatfrågor och saker blir dyra men det ska ändå vara klimatvänligt och sådana här saker. Det kan vara fruktansvärt känsligt och det är lätt för en människa som har pengar att säga att jo, allting ska vara miljövänligt, medan en människa som då sen sitter och inte har så mycket pengar, för dem är det kanske inte lika självklart för att de kanske inte har råd att betala mera för saker för att det ska vara miljövänligt. Sådana saker kan vara det är ju väldigt basic grejer på något sätt, men ändå kan vara väldigt känsligt. För att man vet aldrig vem man sitter med, om det är en människa som överhuvudtaget tänker på ekonomin. Om de har så mycket pengar så de inte behöver fundera på det, de bara kör på. Eller om det är en människa som inte har så mycket pengar men ändå tycker att det är viktigt att offra liksom de bitarna för att göra det mer miljövänligt. Eller om det är en människa som verkligen inte har pengar och bara blir helt förtvivlad över att det hela tiden pratas om att vi ska rädda miljön men de själv tycker att de inte knappt överlever. Vet ni? Att det finns så många sidor i det där. Så jag tycker att en sån grej det är så på tapeten och kan vara så känsligt. Mm. Det kan liksom vara inflammerat utan att man har ens förväntat sig att det skulle vara det.
Är det bara inflammerat? Du sa att det är liksom basic. Jag tänker så här. Finns det sådana saker som ni kan lägga fingret på idag, alltså i dagens informationssamhälle, när det är väldigt mycket det här med att kolla källan och ge akt på fake news? Att, finns det exempel på sådana områden i dagens informationssamhälle där vi väldigt lätt lägger alla de tankarna åt sidan och bara utgår ifrån vad vi tycker utan att alls gå till roten och kolla hur det egentligen ligger till? Är det du nämnde med miljö och klimat, är det ett exempel på det? Eller finns det annat som är sånt där vi idag lägger all källkritik åt sidan och mest pratar och agerar utgående från vad vi nu tycker eller känner?
Jag tycker att alla frågor tenderar att bli så. Alla lite mer känsliga frågor tenderar att bli såna att folk mera går på känslorna och hur man har fått för sig att det är, än att man faktiskt försöker kolla upp och se olika perspektiv. Jag menar, abortfrågan är en annan sak som är väldigt på tapeten och väldigt känslig. Olika så här frågor när det gäller sexuella minoriteter. Och, ja, men, alltså det finns så mycket grejer som är... Det är så lätt att bara uppleva saker och känna att ja, men jag vill inte det här. Eller jag tycker att det ska behöva vara så här. Och sen så... Eller om man själv kanske har varit i en situation där det blir känsligt för en på något sätt.
Mm.
Att man bara har svårt att ens... Jag menar, det eviga exemplet har ju varit nu på sistone när vi har tagit upp sånt här. För mig så var det väldigt känsligt att prata om droger. För att jag hade liksom jättesär att det får aldrig vara att någon säger någonting positivt om droger för det är så idiotiskt och bla bla bla. Och jag hade helt sån här att jag började må illa bara för att någon som jag kände sa någonting om att, jag menar, att man borde kunna diskutera det här med legalisering av droger till exempel. Så fast jag liksom tycker att man ska kunna diskutera allt och vända och vrida på allt och försöka se vad som är vettigt och så här, så hade jag ändå sån här känslomässig reaktion på att nej, aldrig i livet, man kan inte ens tänka att man ska lyfta en sån sak på bordet, alla fattar ju att det är idiotiskt, typ så känslomässigt. Och det är ju så att man måste utsätta sig för de där sakerna på något sätt för att komma över det. Man kan inte liksom bara hålla för öronen och far undan. Och för mig blev det ju så att jag utsatt mig för det samtalet och sen så försvann liksom den där känslomässiga spärren för att man kunde ha ett sakligt samtal. Och sen har jag inte reagerat lika känslomässigt jobbigt på det efter det.
Så du kom över
jag den kom spärren. Över den där panikkänslan att det här är bara jobbigt och fy vad hemskt och det här klarar jag inte av genom att jag utsatt mig för det. Så jag tror att det på ett liksom väldigt djup nivå är viktigt med de här samtalen. Och att man till exempel då, om man är emot abort, att man vågar sitta och prata med människor som har andra åsikter om det. Och att också människor som tycker att det handlar bara om kvinnans kropp och ingenting annat, ingen annan ska få säga någonting utan bara kvinnan, att man då kan med den åsikten också sitta ner och prata andra perspektiv och inte bara vara helt sådär, alla andra idioter. Ja, men sådär. Utan faktiskt som ta det där samtalet.
Ja. Jag tänker så där, för att, alltså med din fråga, att nästan alla frågor som idag tenderar att bli polariserade, så har man ju den tendensen. Alltså att man gällande sin egen ståndpunkt har väldigt svårt att ha den där typen av källkritik som man förväntar sig och kräver att den andra sidan ska ha. Och jag tycker att det är jätteslående, för att det är så ofta som jag i diskussioner, till exempel om amerikansk politik. Det här har varit som upp på tapeten nu nyligen, så det ligger som ett tydligt exempel. Där man pratar med någon och man alla ojar sig över polariseringen i Amerika och den polariserade liksom klimatet och medierna är så otroligt polariserade och allihop liksom, det finns bara två läger som kastar skit på varandra, bla bla bla. Och så tar man upp som liksom exempel på de här destruktiva tendenserna, och så tar man upp republikanerna och hur de beter sig. Och jag menar, helt legit, jag säger inte att man har fel i den kritiken. Men så fort man, jag försöker typ säga att ja, men demokraterna har också betett sig lika skit, eller att det finns liksom samma typer av liksom samma tendenser hos demokraterna som det finns hos republikanerna, eftersom att det är polariserat och båda polerna är polariserade. Men så man kan som inte, man håller som på något sätt är blind för de typerna av problem. Och det här är ju som tycker jag är symptomatiskt just för områden där det blir så där polariserat att det är svårt att se på den egna sidan med kritiska ögon, eller se på det som man redan håller med om kritiskt. Och det tycker jag har varit en av de större utmaningarna också med de här samtalen, att förhålla sig kritisk till sin egen ståndpunkt och inse att ja, men okej, jag kan vara kritisk till saker som man kanske tar för givet, eller som jag anser, eller som folk, quote, på min sida säger, utan att det betyder att jag liksom ifrågasätter hela min världsbild eller
Händer det att du vidgar vyerna personligen mitt under ett pågående samtal och märker att oj, ja, det här har jag ju faktiskt inte tänkt på ur den här synvinkeln, att nu belyser den här personen det på ett helt nytt sätt som ger mig nya perspektiv. Och hur hanterar du det on stage i den situationen?
Bra fråga. Vet du att något sånt ska hända?
Ja. Nej, men alltså, jag tycker att det händer ganska ofta. Kanske inte så stora saker, men ändå att det är någon nyans, liksom, någon vinkling i det. Som man märker på dig att, jaha, okej, okay, men nu kunde du ta det, att skulle du ha pratat om det förr så... Ja. Så skulle du kanske ha varit sådär, haft mycket bestämdare motreaktion på det.
Mm.
Så jag tycker nog att det ofta har varit sådana små saker, eftersom jag vet om det som har pratat med dig mycket utanför
Vi diskuterar ju alla samtal efteråt jättemycket också.
Ja, också
jag vet att samtalet vi hade med Pö var nog jätteögonöppnande för mig.
Mm.
På jättemånga sätt. Att just liksom få ett till lager av nyanser på hela, liksom...
Berätta kort på tema, va?
Alltså, Patrik Östman, som alltså
transsexuell.
Just det.
Kristen man. för att det gav mig jättemycket nya lager att förstå hela debatten eller förstå problematiken bakom... Så det var jättegivande, och det måste jag nog säga att där var det nog många som på något sätt har upplevelse mitt i samtalet.
Det är jag ganska fascinerad av, att jag menar, det är ju en sak när man för en diskussion bara så där utan att det bandas eller så, då kan man tänka högt och liksom vidga sina tankar och perspektiv under samtalet, eller sen när man läser och någon i skriftlig form ger nya perspektiv och man hinner tänka efter. Mm. Men jag är fascinerad av det där, att just där och då i den stunden, och det bandas, det klipps inte bort, att kunna hantera den saken. Och också det, vilket jag ju har märkt också, att vissa utmanande och svåra teman är sådana att inte har ni nödvändigtvis heller all kunskap objektivt eller från er sida, eller hur man nu ska säga, och ändå ska navigera det där i situationen med egna synsätt och åsikter, och sen kommer någon annan och presenterar någonting, vare sig det är väldigt bergsäkert eller mindre bergsäkert, och att kunna hantera det där i situationen, men utan att nödvändigtvis ha jättestarka belägg för att motsäga det, men ändå liksom föra samtalet vidare. Det är fascinerande.
Det är ju där jag tänker att det hjälper att se det, att inte tänka på det som åsikter som möts, utan att tänka på det som människor. Alltså att man möter människan som man pratar med.
Mm.
För att då är det så mycket lättare att skala bort de där förutfattade, polariserade liksom ståndpunkterna, eller förutfattade mönstren i att, ja, men det här är en sån människa, eller jag är ju en sån här och då måste jag förhålla mig så här till den här människan, eller allt sån märkligt shit som man lätt kan hamna in i. Men att bara liksom sätta sig ner och möt själva människan. Jag tror att det är jätteviktigt, och jag tror att, jag menar, att det är, ja, en viktig aspekt att ha i åtanke, eller att liksom försöka ändra sitt perspektiv så att man möter människor och inte möter idéer.
Möta människor och inte möter idéer, just det.
Vi har ju verkligen gått in för att inte ska bli så där att ideologier sitter och slåss mot varann, eller att liksom åsikter bara slängs på varann, utan att man, som Jacke sa, verkligen möter personen. Och det där är ju svårigheten, och också det som gör det lätt med att vi har valt att ha det som ett samtal. Dels det att hur mycket ska man vara förberedd, för att man vill ju ändå veta saker om ämnet. Men var går gränsen till att man är så drillad i vad man vet om det där, så att det blir mer så att man bara slänger fram en massa saker och intervjuar människan. Vet ni, att det är svårt att få liksom den där Att det blir så genuint som möjligt. För att om jag skulle träffa en människa plötsligt på ett café någonstans skulle jag ju ändå inte veta någonting om dem. Och jag möter ju ändå vilka åsikter som helst då när jag sätter mig ner med den här människan. Mm. Så att det är lite sådär balansgång. För att man vill inte vara oförberedd men samtidigt liksom att man inte för inläst så att det blir stelt liksom.
Men i någon mån så bjuder ni ju nog in människor också för det de står för.
Förstås.
Deras idéer, åsikter, tankar.
Förstås.
Mm. Absolut, absolut.
Vi vill ju veta att det är intressant att prata med mig. Alltså att det finns någonting att ta fasta på.
Mm.
För att jag menar, ska man bjuda in någon som sen inte säger någonting som är något intressant och spinna vidare på så blir det ju sådär.
Mm.
Okej, det är kanske inte så intressant för lyssnare.
Mm.
Det kan ju vara intressant ändå att möta människan.
Och det är ju,
men det skulle inte ge så mycket.
Nej, men det är exakt. Och det är ju absolut en tillager i det där liksom problematiken med att få det så genuint som möjligt i att vi producerar ju ändå content.
Ja.
Så det är klart att det finns en dimension av det som inte bara handlar om ett människomöte.
Mm. Ja, det är så.
Sak och människa. Om jag tänker på sakfråga, finns det, du nämnde redan Maria, till exempel drogpolitik och abort. Finns det sånt som ni tycker just nu att man inte inom citationstecken får eller kan prata om? Och hur gör ni då? Pratar ni om det ändå? Eller undviker ni det?
Alltså jag måste säga, jag har ju väntat på att hitta de grejerna i svensk Finland. För att jag tycker vi har ju diskuterat ganska mycket som jag tänker mig att skulle ha borde varit ganska, eller kanske kunna vara ganska kontroversiellt. Men jag vet inte om det beror på bara vem som lyssnar eller inte, men jag tänker mig att det blir spännande att se när vi hittar den här grejen som svensk Finland verkligen reagerar på att vi pratar om. För att det blir ju, det tänker jag att visar väldigt mycket om liksom om svensk Finland på något sätt. Och då tänker jag att det finns ett värde i att prata om här just liksom grej. Någon kärnfråga som är väldigt helig på något sätt. Men jag vet inte exakt vad det är.
Nej. Alltså vi kan ju helt lugnt säga att vi inte undviker något ämne för att det skulle vara, alltså att det skulle vara inte okej att prata om det. Vi har inte hittills i alla fall backa från någonting. Men det är ju som Jacke säger att vi har inte ännu kanske stött på det där som skulle vara. Just. Vi har ju pratat om faktiskt att ha någon som pratar om abort. För det tror jag att skulle vara, det tror jag att skulle vara en sån här fråga som
för,
alltså jag menar, där är ju konsensus att man ska vara för abort. Och då skulle vi skulle ju vilja prata med både och. Både någon som är för och någon som är emot. Och höra liksom argumenten. Så det har vi ju pratat om. Och det tror jag att skulle ta. Det skulle väcka känslor och det skulle väcka liksom reaktioner.
Exakt, och som ett exempel på saker som man inte får prata om på något sätt. För man hade ju varit ganska mycket rambambula kring Yles A-studio där de hade en diskussion om abort med, där det satt bara män i studion. Och det var ju liksom förbjudet.
Här blev ju, fick ju vi lite konflikt, jag och Jacke också. För, nej, inte konflikt. Ja, vi pratade en del om det. För att jag kan ju förstå att man reagerar om det sitter bara män och pratar om en fråga som de kan aldrig hamna i den situationen. Men vi vet ju inte hur de har pratat om det, för vi har inte hunnit kolla in det.
Nej.
Så att det är ju också, jag menar, handlar det bara om politiken runt omkring och inte om saken i sig, så då spelar det ju ingen roll, tänker jag, vem som pratar om det egentligen. Mm. Utan det är mera, jag menar, men det logiska skulle vara att man ska ha med människor som har kunnat vara i den situationen eller på något sätt ändå har en möjlighet att hamna i den situationen.
Ja. Alltså abortfrågan är nog jätteintressant. Alltså just jag tänkte på det när vi hade med Timo Soini. Och han sa att han har ju stått för väldigt mycket kontroversiella åsikter som har skapat väldigt mycket debatt. Men han har upplevt att också inom politiken att typ allting går att diskutera.
Mm.
Att det finns liksom också alla invandrarfrågor som har varit kontroversiell i, så har det funnits en öppenhet inför att men det är en fråga som vi måste diskutera. Sen precis. Har man olika åsikter om liksom hur det sen ska lösas allting. Men han sa att abortfrågan, det har inte gått att prata om överhuvudtaget.
Mm.
Och det gjorde ju mig väldigt nyfiken då. Så jag hoppas att vi får till något bra avsnitt om det just. Men då tänker ju jag att det skulle vara mest givande då att kunna prata om det på något sätt mer känsligt, mer personligt, mer
ja.
Liksom om vad det egentligen är. Alltså, ja. Och inte om lagstiftning och skit.
Nej.
För att det finns så många lager, det finns så mycket djup i de här frågorna innan man kommer till de frågorna.
Ja,
och
ja, djup och lager också sådana som man inte nödvändigtvis hör så mycket och diskuterar. Och där kan jag ju dela en kort anekdot. Så jag, för ett antal år sedan så satt jag på en lunch med en annan man. Och hur vi nu kom in på det, men han berätta väldigt personligt att det svåraste i hans liv någonsin så var när hans ex-flickvän gjorde abort helt utan att diskutera saken med honom eller att alls involvera honom. Och det, jag märkte att det berörde honom. Han var väldigt tårögd när han berättade. Det här tycker jag är ett exempel på en aspekt som vi aldrig pratar om.
Nej.
Den är ganska svår.
Exakt.
Mannen har liksom ingenting att säga i de där frågorna.
Jag har också reagerat på det. Inte för att jag har någon personlig erfarenhet av någonting, men jag bara tänker mig att jag tycker att det är ett perspektiv som verkligen fattas. För att jag håller inte med om narrativet att det bara handlar om kvinnans kropp. För det är ju uppenbarligen finns det ju en pappa med någonstans. Så det gör ju att det inte blir en enkönad fråga.
Oberoende av om han sen vill bara vill slippa problem eller om han skulle vilja behålla barn eller vilken väg det nu sen är, så är det ju ändå liksom ett faktum att det finns den här personen med.
Ja. Och sen är det ju klart att det finns jättemånga lagar som bara drabbar kvinnor i de här frågorna. Och just med att vara utelämnad med att tvingas ta hand om ett barn som är ensamstående eller whatever som gör det jättesvårt. Men jag tycker ändå att alltså, sättet som vi presenteras på och pratas om så glömmer totalt bort mannens del i frågan. För att jag skulle bli otroligt sårad i en liknande situation.
Jo, och jag tänker när jag lyfter fram det här exemplet och den här utbyte diskussionen som jag var med om att det inte, jag ser inte heller som någonting som säger att ja, så därför är det ju så här det ska vara. Utan jag bara konstaterar att det är svårt och det finns många sidor, som du sa, många lager och djup i det som vi inte nödvändigtvis har pratat om och undersökt dem allihopa. Och det att vi kan göra det så tror jag också kan vara både värdefullt och nödvändigt. Och utan att det behöver liksom ta bort någonting av den diskussion som vi normalt för som gäller kvinnan och hennes kropp.
Alltså det här skulle vara väldigt intressant att hitta. För det är ju det att vi har inte ännu hittat någon som vi har liksom tänkt att verkar som att de här personerna skulle vara bra att prata om det här ämnet. Men att någon som lyssnar som har tips på vem man borde ta med då och prata med får ni ju jättegärna säga till. För att det här, ja, det skulle verkligen vara intressant att få prata på riktigt om det här och inte bara att man slår ifrån sig från olika håll.
Exakt. Vad bra, men det här var ju en konkret efterlysning nu då.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, så det här är definitivt.
Och gärna också en man som har varit med om liknande, att de blir helt uträknade, för det kan också vara väldigt värdefullt att få höra.
Ja.
Jo, och som du konstaterar, Jakob, det går ju alla vägar. Både sådana som jättegärna hade sådana, om man tänker på män nu då, som hade jättegärna önskat sig ett barn, och sen också sådana som inte hade önskat sig, men ändå får barn.
Ja.
Och sen också sådana som får tilldelat sig vårdnad för ett barn som inte är deras eget till och med. Sånt händer ju också. Så det finns alla möjliga varianter och så av det.
Mm.
Vad bra. Från sak till person. Finns det personer som man inte får träffa, som man inte får prata med? Finns det sådana som ni inte kan ta med?
Det finns sådana vi inte vill ta med.
Ja, det finns säkert.
Det finns sådana vi inte vill ta med av olika orsaker.
Ja.
Det finns det ju.
Alltså,
det är ju en personlig, ett personligt urval, men av princip tycker jag egentligen inte att det finns personer alltså, som man inte kan ta med.
Jag skulle säga, alltså vi var ju inne ett tag på att ha med Anna-Maja Henriksson. Här sker det ju sig.
Hon lovar och sen lovar hon inte.
Ja. Men det gjorde ju att vi började tänka på det och jag hade nästan insett att det kanske är en poäng med att inte egentligen ha med högt uppsatta politiker, för att jag tror inte att det är möjligt att ha ett personligt samtal med någon som sitter på den positionen.
Nej,
just det.
För att då blir det ju som att, jag menar, de är där för att stå upp för sitt parti, stå upp för sin partipolitik, stå upp för att försvara den position de har, bla bla bla.
Precis, för
det skulle vara ett jättetråkigt avsnitt för den här podden. Sen är det ju klart för jättemånga andra poddar eller journalister eller whatever. Exakt. Så är det ju värdefullt att prata med dem. Men jag vet
inte, för
att det var också jättegivande då vi pratade med Timo Soini efter att han har stigit av politiken.
Ja, exakt, för han var inte med i politiken mer.
Nej, då var han helt liksom
pratar ju på ett annat sätt än vad han skulle
ha
gjort.
Så då kunde han ju också reflektera över hur de har gjort liksom retoriken och byggt upp allting för att väcka reaktioner och hela liksom den här populistiska tillvägagångssättet som han var väldigt stolt över, som han kunde beskriva på ett sätt som jag inte tror att han skulle ha gjort annars.
Nej.
Så det var jättevärdefullt. Mm. Men jag vet inte om jag skulle egentligen vilja sitta och prata med regeringspolitiker.
Nej, det var kanske bra att det blev så där. Fast vi var lite irriterade först. Ja. För att vi hade ju liksom tänkt att det här blir av och vi hade sagt åt folk att hon kommer att vara med.
Okej.
Så att det kändes ju lite sådär som att vi blev lite lurade. Eller vet du, lite sådär.
Ja.
Men samtidigt så nu i efterhand känns det ju ganska skönt. Just på grund av det som Jacke sa. Andra människor som jag tänker att jag inte skulle vilja ha med. Och som man av den orsaken kanske kan säga att man inte kan ta med. Så är människor som man vet på förhand att bara ska propagera för sin ideologi. Jag skulle inte vilja ha med någon som kommer med den agendan att de bara vill få igenom sin ideologi och bara vill, som inte på riktigt pratar med oss, utan bara slänga sina liksom argument och slänga fram sin.
Men hur skulle vi kunna veta att det är en sån person innan vi pratar med
Nej, den? Men det var ju det jag sa, att såna som man på förhand vet.
Ja, men hur vet vi det på förhand?
Nej, men okej, men människor som man på något sätt, jag menar, jag vet inte nu säga någon namn, men jag vet att vi båda känner människor som vi tror att det är väldigt hög risk att det är så det ska gå till när man sätter sig ner. Det är klart, man kan inte veta. Det kan hända att de skulle gå med på att prata, ha ett respektfullt samtal. Men man skulle då behöva diskutera det på förhand. Att liksom det här, att om vi ska sitta ner och prata så ska det vara ett respektfullt samtal och inte att du får igenom din ideologi. Alltså jag menar, man måste i så fall ta det snacket innan ordentligt, tänker jag. Alltså det är bara jag som är så här, för att jag vet vissa människor som jag är så där. Jag menar, det spelar ingen roll vilken ideologi det är. Om det är människor som är väldigt lever väldigt mycket för att faktiskt vara i den där de är stridsmänniskor för just den här frågan och som, ja men okej, om vi tar dig som exempel här nu då. Du gör ju inte, fast du har väldigt tydliga frågor som du hela tiden håller på att jobba med.
Mm.
Jag menar, du vet vad du vill prata med människor om det ges en möjlighet.
Visst.
Och du pratar väldigt gärna om det här med manlig omskärelse och sånt.
Till exempel.
Bland annat. Ja. Men det är ju som inte som att du trycker det på folk, utan du väntar ju liksom på den där öppningen och då är det ju väldigt lätt att prata om det.
Där ska jag förtydliga omskärelse av barn. Vuxna får göra vad de vill med sina kroppar.
Vuxna får göra som de vill, förstås. Ja. Mm. Ja. Men det är, men jo, för mig är det här en problematik alltså. Jag menar, Jacke har ju rätt i det, att hur kan man veta det innan? Vi har ju tagit chansningar många gånger.
Precis.
Så att, ja.
Skulle ni kunna tänka er att provprata med någon? Eller är det så att när ni bjuder in någon så då vet ni att det här ska bli ett avsnitt?
Nej, alltså bandar vi så då släpper vi det.
Ja. Okay.
Och det har vi nog pratat om också, att fast det skulle bli så att om alltså hypotetiskt att om det blir så att någonting totalt skiter sig, alltså riktigt kär ihop sig och vi kanske inte kan fortsätta prata överhuvudtaget. Mm. Så då sänder vi så tills någon säger att okej, bara stiger upp och går därifrån. Alltså typ, jag menar, jag tycker att vi sänder sådana avsnitt.
Ja, det tycker jag också.
Här kommer jag att tänka på faktiskt ett sånt avsnitt som gjordes i Sverige. och dessutom med videoinspelning, så det var på YouTube. Och det gick precis så.
Vi pratade om det förra sommarsnacket.
Okej, så det har vi pratat.
Ja, okay.
Ja, det var exakt det som det var. Jag blandar ihop, åren går här.
Jag tänker att jag och Jacke är lite olika där, kanske. För att Jacke har lättare att tänka att, ja, men, att det går nog att ha samtal med alla. Eller sådär att liksom det ska gå. Alltså han är mera överhuvudtaget positiv i, när det gäller att kunna prata med vem som helst när det gäller ett sakligt samtal. Alltså jag är kanske också sådär att det går att prata med vem som helst, men jag är inte övertygad om att det går att ha ett sakligt samtal med vem som helst.
Men alltså det jag tänker med, alltså jag med det du sa om att inte ha med människor som bara ska propagera för sin ideologi. Ja. Det är bara väldigt känsligt att veta var man drar en sån gräns, för att samtidigt en stor poäng med allt det här är ju förstås att inte döma ut folk innan man pratar med dem.
Och det kan ju också gå andra vägen. Människor som man tror att skulle gå jättelätt att prata med, att det skulle gå åt det hållet. Jag menar, man vet ju aldrig förstås på förhand, så är det ju. Men
däremot så har vi ju märkt i nästan varenda avsnitt vi har hur otroligt häftigt här när man väl sätter sig ner och faktiskt möter en människa.
Absolut. För att
det är så ofta som det går så mycket, det är så mycket mer givande och det är så mycket mer personligt och det är så mycket mer liksom bara öppenhet än vad man förväntar sig att det skulle vara överhuvudtaget. Så den effekten är ju den absolut vanligaste om man sätter sig ner och faktiskt försöker möta människor och vara nyfikna på vad de faktiskt tänker.
Man kan kanske ibland göra sådana insikter att någon är någon helt annan än man har tänkt sig. När man bara har läst den på Twitter eller sett den i tv-inslag eller någonting
Absolut.
Sånt.
Absolut.
Så är det ju ofta. Att det är helt annat när man sätter sig ner och pratar. Och det har vi ju blivit överbevisade om. Inte för att vi har på det sättet tänkt kanske att det skulle gå jättemycket annorlunda. Men det har ju varit så många gånger att vi har... Oj, det gick mycket lättare. Och det var ett mycket skönare samtal än vad vi trodde. Ibland nästan så att man blir lite besviken för att det blir liksom för lätt och trevligt. Alltså så. För att ibland så skulle det vara intressant att faktiskt få ordentligt nöta de där funderingarna med varann. Att inte så väldigt snabbt blir att man kommer... Alltså vet ni, sådär att... Men det är ju skönt att det är lätt att möta människor. Alltså, det är ju en bra sak. Men jag vet inte, Ja.
Något jag kommer på i anslutning till det, och jag minns inte om vi har berört det här när vi satt hemma hos dig i Västerhankmo i fjol, Maria. Men som en uppföljare till det här med om det finns någon som man får... eller inte får, kan eller vill prata med, att i hur stor mån upplever ni eller misstänker ni att det skulle påverka era möjligheter att kunna prata med andra? Finns det sådana som säger att men ni har pratat med den där personen, då kommer jag inte?
Nej, men det har ju hänt
flera gånger.
Just det.
Vi hade en som tackade nej, fick vi höra på omvägar, som blev fundersam på vad den här podden egentligen var för podd, för att vi just på avsnittet med Patrik Östman använde ordet könsbyte i titeln. Och det är ju inte ett PK-ord.
Politiskt men korrekt. Men det använde vi ju för att han använde det själv.
Och för att det var en grej vi pratade om, liksom själva den termen.
Och ska man ha lyssnat på avsnittet så ska man ju kanske inte ha tagit det som att det var en jättenegativ grej, för att grejen var just att vi funderar på det där.
Så såna saker förekommer ju. Och jag menar, vi är ju väldigt liten podd och har ju relativt sett väldigt liten spridning, men ändå har vi redan märkt av det.
Ja.
Så det,
Så det är inte någonting som ni... Eller är det någonting som ni avväger? Eller är det bara så där att ni tar det som det kommer? Att ni tänker det var intressant att få med den här, men om inte den vill så
nej, är det deras problem. Det är det nog.
Precis.
Det tycker jag nog.
Ja.
Det kan inte vi ta ansvar för.
Nej. Att det är ju ett så, alltså, på ett sätt så patetiskt beteende, så att jag tycker inte att vi kan vika oss efter det överhuvudtaget. Att om någon faktiskt har såna problem med att sån beröringsskräck, så det är deras sak. Vi kan inte hålla efter på grund av det.
Nej. Någonting som jag kommer på som jag gärna följer upp så här en gång i år är hur ser ni på medie- och diskussionsklimatet just nu? Märker ni förändringar sedan ni började podda, i hur vi diskuterar med varandra om svåra frågor, om samhällsfrågor, eller i sociala medier eller i medier på alla nivåer? Har någonting förändrats? Eller kör det på som förut? Eller i annat fall, har ni förändrats i hur ni arbetar och hur ni tänker och vad ni vill åstadkomma?
På den sista grejen så skulle jag nog säga nej. Alltså att vi skulle ha förändrats i vad vi vill göra. Det tycker jag inte att ha ändrat. Förstås förändras man ju på vissa nivåer vart efter. Jacke blir bättre och bättre på att prata med människor, till exempel. Det är ju en förändring. Själv så dyker, jag menar, för mig personligen och också för Jacke, vet jag, så dyker det ju upp saker som man märker sen att oj, det där var bra att jag fick prata om, eller att jag var med och lyssnade på det här samtalet, för att det här och det här liksom lades på plats, eller den där aspekten hade jag kanske inte tänkt på, eller sådär. Och vi går ju aldrig dit med en agenda om att vi ska få den andra att tänka på något speciellt sätt. Utan det är ju på riktigt sådär att få se vad som kommer av det här samtalet. Och det tycker jag att det är viktigt. Att man inte har en agenda att man vill försöka förändra den andra. Utan man är mera sådär att vad kan jag lära mig av det här? Och det tycker jag Jacke är jättebra på, faktiskt, måste jag säga. I alla situationer, inte bara när vi bandar utan annars också. Han är sjukt duktig på att faktiskt ha den inställningen att vad kan jag lära mig av den här situationen och i det här samtalet med den här människan.
Det är ju en jättebra inställning.
Det är helt sjukt bra.
Verkligen. Jag vet inte hur mycket ni följer och jämför både poddiskussioner och samhällsklimat och så annat, andra diskussioner i till exempel Finland och vårt närmaste grannland Sverige, om ni kan där konstatera någonting. Nu vet jag ju att ni till och med är på väg förr eller senare och kanske ska podda någonting i Sverige också eventuellt.
Ja, det är ju planen.
Ja.
Vi ska åtminstone snart far till Stockholm och kolla in hur kan vi studion och få se hur de jobbar och
vara på lite studiebesök.
Det är ju massa, det blir spännande.
Det är ju jättefantastiskt att ni får träffa Navid Modiri och vara i hans studio.
Det kommer bli jättelärorikt.
Superbra.
Men har ni hunnit eller sen längre tid tillbaka bilda en uppfattning om ja, finns det skillnader i hur vi diskuterar i Finland och i Sverige? Eller för alltså, den delen finns ju... på finst håll och finlandssvenskt håll?
Ja, no, det kan jag inte säga någonting om. Det finns ju jättestor skillnad i att det finns ett mycket mer livligt offentligt samtalsklimat med massor med olika poddar och ett sånt ekosystem förstås. Så där finns det ju en offentligt samtal, ja, i Sverige, alltså ett offentligt samtal som förs mycket livligare än här. Men här beror ju på skala till stor del. Vi är ju så ofantligt små.
Mm. Sen så tror jag, min uppfattning, även om jag inte hänger med jättemycket, men min uppfattning är ju nog att de är fränare på finska sidan. Alltså att det finns ju mera.
Ja.
Det finns ett mer... ja, men levande kanske. Inte lika samstämmigt debatt, liksom, vad ska man säga, debattklimat eller sådär, på finska sidan än bland finlandssvenskar. Finlandssvenskar försöker verka det som mycket mer att vara överens.
Jo, absolut.
Vi försöker liksom tycka att allting är trevligt och vara överens med varandra hela tiden.
Ja, vi har ju, behov av att känna att vi är lika.
Att vi håller ihop. Att vi är, jag menar, det sitter ju i... Ja, nu behöver jag inte gå in på historia, men alltså det finns ju där, det där behovet av att hålla ihop, att fast vi har olika åsikter så vi är ändå svenskspråkiga och vi ska hålla ihop och vi på något sätt sådär. Och jag tror att det gör att man är försiktigare med hur man pratar.
Absolut.
Och på finska sidan så är det mycket mer att de nöter mot varandra.
Just det.
Sådär, så det är ju en stor
men
skillnad.
Det tror jag. Och samma sak nu också Sverige.
Ja, exakt.
Och jag tror absolut. Och också skalan har stor skillnad för att nästan alla känner alla på något sätt i svensk Finland.
Så till varandra.
Folk är nog rädd och sticker ut med vissa saker.
Ja.
Så åtminstone i att ha sådana här offentliga samtal så påverkar ju det jättemycket, jag har märkt. Och det är ju tråkigt. Men samtidigt så finns det ju en bra sak i att det är så litet, för att man kan ju faktiskt få kontakt med nästan vem som helst.
Mm.
Alltså jag menar då att Jonas Ljungar, som är innehållschef på Svenska Yle, var så lättillgänglig så att det var bara att skicka ett mejl och så ställa upp och tycka att det var roligt att vara med.
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Jag menar sånt... är otroligt häftigt. Mm.
Det är det, och det har jag egen erfarenhet av också. Det här kan det hända att jag eventuellt var inne på när vi träffades i fjol somras, men det tål sägas på nytt. I vissa sammanhang där jag gör ideellt föreningsarbete tillsammans med finskspråkiga så har de från finskt håll uttryckligen sagt det att ni på finlandssvenskt håll har mycket lättare att nå topp. Just speciellt i det här exemplet med Ljungar på det här Yle som du tog, som skulle vara mycket svårare på finskt håll. Så det är också intressant. Det hade jag inte tänkt på tidigare.
Nej. Och det här var ju också en grej som gjorde att det här med Timo Soini var så fascinerande för oss. Just för att han är liksom från finskspråkiga sidan. Vet du, att det var som en... Ja, okej. Okay. Vad bryr han sig om? Jag menar, vi är finlandssvenskar, en liten podd. Alltså, sådär. Och ändå så liksom var han så lättillgänglig. Så vi var lite förvånade över det.
Det var han, och det där satt jag ju med själv också på det här eftersnacket som ni gjorde live på Zoom-veckan efter. Han var med själv.
Han var med.
Jag tyckte det var...
Han var ivrig till och med att få vara med. Alltså,
ja,
han
det var
jättefint. Genast,
ja. Det var fascinerande att han ställde upp.
Ja.
Ja. Verkligen.
Ja, vi hade glömt att fråga honom när vi var på den här inbandningen, att kan han vara med på eftersnacket. Så jag ringde åt honom, var det dagen efter eller något sånt, eller ja, och så att vi har en till fråga. Så var han så där ungefär så att okej. Okay. Att, ja, no, att fråga nu då att vad vill ni nu att jag ska göra typ. Så han var nog så sådär att ni är inte lite fräck ni, fast på ett skämtsamt sätt. Alltså han var inte alls irriterad, utan väldigt sådär mjuk och bara skoja liksom, att sådär som att oho, jaha, okej, okay, ni text fråga mera liksom, sådär. Men det var nog som inte alls någon dålig stämning, utan det var nog bara roligt.
Ja, men, det var fint.
Men det var speciellt att det var så. Sådär. Ja.
Mm. Jag tror, vi var ju redan inne på det här med hur kan vi och ni ska till Sverige och Navid Modiri. Och jag tror ju mig veta att han också var något av en förebild för startandet av er podd.
Absolut.
Hur ser ni den trenden nu här på hemmaplan i Svensk Finland? Märker ni att det finns det någon som tar er som förebild? Kommer ni att bli en i mängden? Eller kommer ni alltid att ha den här nischen?
Knappast kommer vi att äga nischen på något sätt. Det tror jag inte. Jag vet inte. Mm.
Men inte vet vi ju om liknande.
Vi vet nog inte. Nej, vi vet nog inte ännu om någonting. Mm. Men alltså.
Men det skulle vara roligt om det dyker upp.
Ja, absolut. Mm. Absolut.
Mm, jag kommer att tänka på, du var Maria inne redan på det här, du tog vissa mina engagemang som exempel och ja, som har med jämställdhetsfrågor och så att göra och det här, ja, det är ju sånt som jag håller på med ur ett mansperspektiv, men jag skulle vara intresserad av, när du nu liksom lyfter den frågan, så skulle jag vara intresserad av att vad är såna saker som du ur ditt perspektiv som kvinna tycker att kvinnor överlag är förfördelade kring i samhälle, är i underläge, lider liksom i ett jämställdhetsperspektiv, antingen generellt eller också sånt som du själv personligen upplever i dagliga livet eller nu och då.
Hmm.
Det skulle jag vara intresserad av att få
veta. Oj. Helt ur personligt perspektiv så har jag många gånger stött på det att inte så mycket nu kanske, men när jag var yngre, när jag var typ 30, att människor lite sådär, speciellt män, men också kvinnor som då var lite äldre än en själv, lite sådär, inte riktigt issa lyssna på vad man sa, sådär, lite sådär, ja, whatever, sådär. Men sen om en man kom och sa det, fast han var mycket yngre, då lyssnar man.
Just.
För att tänka att en man kommer och få fram den här saken. Mm. Alltså, och det kunde göra mig så vansinnigt irriterad. Mm. Alltså det var så idiotiskt liksom, för att någon har en snopp så lyssnar man liksom. Det spelar ingen roll fast jag hade 10 års längre erfarenhet av den här saken. Mm. Men det var lätt att vifta bort för att, jag menar, alltså, jag såg ingen annan orsak än att jag var kvinna, för att den kunde säga exakt samma sak som den här yngre mannen då kom och sa efteråt, och det hände flera gånger. Så sånt kan jag liksom tänka att, men alltså, hur kan det vara så här svårt? Alltså, kan det vara så, ja. Sen det andra som kanske har varit ännu mer framträdande, så är det att jag har fått väldigt mycket skit kan man säga.
Mm.
För att jag är den som har rest lite av och an. Just. Och min man har varit den som har varit hemma.
Just det.
Och det har inte varit okej. Och det har märkts på väldigt många olika sätt.
Just så.
Det är inte okej, för jag är mamma och jag ska vara hemma. Men det här tror jag att det är kanske mer ett Österbottensyndrom än att det skulle märkas generellt i Svensk Finland.
Mm. Eller i Säkert Finland. Finns det på andra ställen också.
Säkert men, finns det på andra men, ställen, men jag har märkt
men det. Men liksom, universellt.
Nej. Och jag har märkt att många som har varit i motsvarande situation, som har varit från Nyland, så har inte haft samma riktigt, att de, aha, får samma backlash av det som jag har fått. Så att jag tänker liksom att det är, det kanske har mera, ska vi säga, på gott och ont, så finns det, min känsla är i alla fall att det finns en mera sammanhållning i Österbotten, vilket också gör att det finns mera social kontroll. Det blir liksom en, man tar hand om varann, men man tuktar också varandra. Lite just så, ja. Lite den känslan. Ja.
Kan det ligga någon liksom kulturell konservatism bakom så det, för att det är ju som på något sätt då är som syns där att i Österbotten är det någonting väldigt fint och eftersträvansvärt och typ kanske till och med att det förväntas att man som mamma är hemma och tar hand om barnen. Medan kanske i andra, jag vet inte, urbanare miljöer eller whatever, så har det liksom svängt.
Säkert.
Där nu idag är mycket mera fokus.
Man är nästan
på
konstig att, om man är hemma.
Att kvinnan ska också minsann vara där och ha sin karriär och liksom inta världen.
Ja. Men det där är ju en till sak som jag kan störa mig så vansinnigt på. För det är ju också, det är inte speciellt feministiskt, tycker jag, ur en kvinnas perspektiv. Att man är liksom mindre värd om man vill vara hemma.
Mm-hmm.
För det där fattar jag inte heller. För jag tänker liksom att jag har ju vänner som skulle de ha fått ersättning tillräckligt för att vara hemma med barn, så skulle de aldrig ha ens vilja vara ute i arbetslivet. De skulle ha varit jättebra på att vara hemma och ta hand om barnen. Och gärna också ta hand om grannarnas barn. Bara de skulle liksom ha kunnat leva på det.
Man
för att
ju,
de älskar att vara hemma och vara mamma. Jag menar, jag fattar inte alls att jag älskar att vara mamma, men inte att vara den här traditionella hemmamamman, att man ska hela tiden vara hemma med barnen.
Mm.
Det funkar inte för mig, men jag har vänner som det skulle funka för. Och jag tycker att det är jättedåligt att de inte får chansen.
Precis, och man kan ju välja att se det också som en jättefin karriärbana.
Absolut, det är ju helt fenomenalt bra om det är det som man känner att det här är min grej, det här ska jag göra. Så jag tycker tvärt emot att när man hjälper dem att få tillräckligt med betalt så att de kan vara hemma.
Precis.
Så jag tycker inte att det är feministiskt att kvinnan ska vara ute i arbetslivet. Jag tycker att det är feministiskt att man ska få välja. Alltså att man ska ha möjligheten att välja. Men jag kan bli så irriterad på när det blir sån där. För att jag har ju träffat på feminister som klankar ner på dem som är hemma. Att man ska prompt få liksom bort kvinnorna. Alltså hemifrån och de ska vara minsann få vara ute i arbetslivet. Men det blir liksom inte att de får det om de vill, utan det blir som att de ska bort.
Så det finns i båda riktningarna med
absolut,
med andra
absolut.
Ord.
Ja. Mm. Så att jag tycker inte att det är liksom bara den där ena vägen, men för mig hade varit det att det har varit ett problem att jag inte är hemma och att min man som trivs hemma är den som har varit hemma. Det är ett problem tydligen. Och jag, det där är jag nog lite, alltså det är ju okej, för jag och min man har varit väldigt överens, men alltså det har varit ganska tungt, för att det är jobbigt att hela tiden bli dömd av folk, fast det nu kan handla om en sån här sak som man kanske tycker att inte är så farlig, men det är klart att det är jobbigt, att det blir som, man är aldrig liksom tillräckligt mycket, tillräckligt bra kvinna liksom.
Det finns alltid någon som tycker att man borde ha valt på det andra sättet.
Ja, så är det ju.
Och det är ju nog en könad grej, för att det är knappast lika vanligt med män.
Nej, och den allra mesta backlashen så får man ju av andra kvinnor. Och det är ju också så här väldigt, väldigt märkligt. Jag har nog också fått av
karlar.
Absolut. Flera gånger. men det mesta kommer nog från andra kvinnor.
Just det.
Och det,
vad beror det på?
Ingen aning alltså. Jag vet faktiskt inte. Vad beror det på att kvinnor är så där med varann? Men det är ett ganska vanligt fenomen att kvinnor är väldigt hård med varann.
Ja. Och det är ju jätteintressant om man tänker så där, för att lite på ta hål i den där inbillade världsbilden med att ett patriarkat som står bakom hela allt liksom som är negativt för kvinnor idag. Mm,
ja, nej, men det där köper jag inte. Vi ställer nog till med mycket själv. nej men alltså på riktigt. Alltså vad skrattar du åt? Alltså, jag menar alltså nej, men alltså ja, men okej, men nu kommer vi ju in på sånt som jag bara jag blir ju smått förolämpad alltså när folk håller på att prata om patriarkatet. Jag menar, jag har haft så mycket fina manliga människor i mitt liv. Alltså min pappa pappa och mina, mina far och morföräldrar, alltså min faffa och min muffa och mina bröder och min man och mina manliga vänner. Och, alltså jag menar, det finns inte något behov hos dem att trycka ner en kvinna eller att tycka att kvinnor inte skulle ha samma rättigheter som män, och de respekterar verkligen sina kvinnor. Så jag blir så irriterad på att det ska vara någon allmän manlig grej. För att jag har nog i mitt liv blivit bättre behandlad av män än vad jag har blivit generellt av kvinnor. Vad det sen beror på, det vet jag inte. Och jag säger inte att det är så att kvinnor alltid behandlar varandra dåligt. Men alltså, man kan inte säga att det är männens fel. Det går inte att säga att det är männens fel. Det blir liksom inte, i alla fall inte idag. Sen finns det en massa som har varit i historien och vi kan gräva hur mycket som helst där. Men alltså, i vårt land, i Finland, idag, så är det nog inte en sanning man kan säga som att det är karlarnas fel på något sätt och att det skulle täcka liksom problematiken. Det är ju helt vansinnigt. Så tänker jag. Det här kommer jag säkert att få en massa skit för, men så tänker jag.
Av kvinnor!
Antagligen. Eller någon väldigt feministisk man kanske. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag drar mig för att kalla mig feminist, fast jag egentligen på många sätt vet att jag är det. För att jag tycker att det är så mycket som de försöker vrida till som blir konstigt. Och nu pratar jag inte om människor som Salla som vi har haft med till exempel, för hon går och pratar med. Men alltså, jag har varit med i så många konstiga situationer där jag bara liksom, okej, jag vill inte bli kallad feminist för att det här står jag ju verkligen inte för. Men, ja.
Får jag fråga då vi ändå pratar om det här?
Naja.
Vad tänker
jag
ni?
Jag känner mig lite utpekad här nu. Naja.
Nej, men jag frågar er båda två.
Ja.
Vad tänker ni att patriarkatet är? Alltså, vad betyder ordet och hur förstår ni det? För att det här är nog en evig fråga, eller inte en evig fråga, men någonting som spinner i mitt huvud ganska ofta. För att jag har egentligen ingen aning.
Oj, vilken intressant fråga.
Men ja. Alltså som att, hur uppfattar ni ordet?
Ja, kanske inte som de flesta uppfattar det, som tänker på maktstruktur, privilegier, strukturellt förtryck. Jag ser det kanske mer i en ursprunglig bemärkelse. Att arve, att gården går från far till son, ser jag kanske som en del av patriarkatet. Att inte bara gården, men att rollfördelningen har varit sån att det är män som har haft både de tunga, svåra jobben, försvara landet, men också leda landet och så vidare. Både tunga och svåra, men också höga positioner. Men jag ser idag lite så här som det finns... Det finns såna strömningar som att det finns positiva patriarkat och positiva matriarkat. Mm. Och de behöver samverka. Mm. Och det skulle jag till viss del kunna tänka mig att det är en... Ja, så skulle jag kunna tänka mig att se på det. Sen finns det problem och det där missförhållanden, också könsbundna, men de går i alla riktningar. De går inte bara i en riktning.
Nej.
Hur tänker du, Maria?
Jag tänker väldigt mycket som du faktiskt märker när du sätter ord på det där. Jag menar, jag vet ju hur det pratas om det. Och för mig känns hela det där patriarkala maktsystemet på något sätt som att det är någonting inte riktigt verkligt. Alltså, och jag vet inte, alltså jag kanske bara är jätteblåögd och bara inte liksom fattar de där bitarna, men jag, på något sätt så känns det som att folk bara liksom hittar på, det är nog hittar på. Alltså på något sätt, jag förstår den där historiska grejen och jag förstår att det ser ut mycket så när man ser bakåt och kvinnor har inte varit synliga i historien och så här. Men samtidigt så, det där som du lyfte upp med att de har haft ofta de svårare jobben. Inte svårare, jag skulle inte säga att det är svårare, för att det är nog minst svårt att föda barn.
Det
och hålla på och driva liksom,
nej, hålla i ett hem.
Så det behöver inte vara svårare. Men däremot, varför är det självklart att det är
svårare
Karan kanske, som har farit ut och dött i krigen?
Jag tänkte ju säga svårare kanske på så sätt att mer riskfyllda
ja,
för liv
ja,
och lem.
Men, ja, ja. Men svårare det är ju inte konstigt.
Nej. Men liksom, om man tycker att det ska vara jämställt, så varför är det liksom självklart att Karan... Alltså, vet ni, jag tycker inte att det är konstigt, för jag förstår ju att kvinnorna har behövt liksom, för fortplantningen, så att de behöver fortsätta ta hand om bebisarna och se till att de överlever och att det kommer nya människor. Och alltså så här, det fattar jag ju. Inte jag ju liksom att jag inte kan förstå varför det har varit så. Men jag tänker som att man kan som inte bara hacka ner på det och inte förstå den biten. Alltså man kan liksom...
Nej, absolut. Men jag läste faktiskt en kanske en krönika på HBL som argumenterar just för det, typ att ja men hej, att det här är ju absurt, vi måste ju också skicka ut kvinnorna i krig ungefär. Och i min värld så var det här som att jag vet inte, en märklig twist i att vi ska driva en kvinnokamp och göra livet bättre för kvinnor genom att skicka dem ut i krig. Det var en absurd grej, men det var någon twist där jag tror att jag inte riktigt kanske fattar.
Jag tycker att de ska ha rätt att vara med och kriga om det är det de vill göra.
Förstås.
Det finns kvinnor som hellre ska vara militärer än att vara hemma och föda barn. Fine. Låt dem göra det.
Låt dem kriga.
Nej, men låt, jag menar alltså på riktigt. Det är liksom, skulle jag ha varit 17 år när det blev militärtjänstgöring, att det var frivilligt för kvinnor. Jag skulle antagligen ha farit i militären för att ge mig själv utmaningar och för att jag är så där att jag vill liksom lite pressa mig, och det skulle ha varit lite spännande och lite så här, jag kan minsann göra det som Kara gör. Alltså, för att jag tänkte så. Och jag... Ja. Mm. Enda orsaken till att jag inte tänker så ofta nu är för att jag har blivit lat. Så att... för när jag just hade fått körkort, så då ville jag byta däck på bilen själv. Och så där, för att jag ska minsann visa att jag gör sånt själv. Och jag bytte tändstift själv på bilen. Och jag gjorde en massa saker själv med bilen. För att det ska ju inte en karl behöva göra för att jag är, bara för att jag är kvinna. Jag kan väl göra det själv. Jättebra och fint och så. Men så gifte jag ju mig med en biltekniker. Nu är det väldigt skönt att det är han som går och byter däck på bilen när det regnar ute och jag inte tycker om att vara ute i regn. Alltså jag menar, det är ju bekvämt som bara den. Så att, inte slåss jag ju för att få göra det där sakerna, för att jag tycker att det är skittråkigt. Sådär. Men jag menar, inte skulle han ju säga att jag inte får. Om det är så att jag vill göra det, så gå ut bara. Det är ju som inte ett problem. Så den där vår rollfördelning där, så handlar ju om att han har lättare med att göra de här praktiska grejerna och tycker till och med att ja, men det känns meningsfullt för att det behöver ju göras, medan jag tycker att det är skittråkigt och hellre sitter och pratar med en tonåring som har problem. Alltså, vet ni, jag liksom, för att det passar mig att ta de slags samtalen och fighterna på olika sätt är mycket bättre än att stå i regn och byta däck.
Precis.
Och det kan ju se väldigt sådär uppdelat ut, manligt och kvinnligt. Jag är inne och gör grejer då med några gäster eller tonåringarna. Eller, nu har vi inte några tonåringar med, men sådär. Med våra barn. Eller så är jag ute på något styrelsemöte någonstans. Eller whatever. Och han liksom gör de här helt praktiska grejerna. Och det är väldigt, väldigt bekvämt för mig. Och han trivs med sin tillvaro. Så att, jag menar, det är ju jättebra.
Mm. Det är det. Jag förstår precis. Och så tänkte jag ännu, Maria, återknyta till ordet patriarkatet för att spinna vidare på Jakobs
alltså,
fråga här.
Jag låter jättelat och jobbig nu. Jag bjuder
nej,
på det.
Men du sa att det typ på vissa sätt kan vara hittepå med patriarkatet. Och det här tänkte jag att jag ska ta fasta på. Jag skulle se det lite så att nu, den nutida tanken om patriarkatet är ganska svår på många sätt att ta fasta på. Den är ospecifik.
Yeah. Det är väl därför det känns som
hittepå. Jag skulle vilja göra det lite som en jämförelse med någon medicin för högt blodtryck. Hur den är en bra medicin för högt blodtryck? Ja, men det är ju en som får det till en normal nivå och så att ja, men personen blir frisk. Men är det en bra medicin ur medicin tillverkarens synvinkel? Kanske inte. För att om personen blir helt frisk och inte behöver köpa medicinen mer så... Ja, om man vill se det lite cyniskt så skulle man kunna säga att ur en medicintillverkares perspektiv är det kanske bra om medicinen inte nödvändigtvis botar sjukdomen.
Utan måste tas hela tiden.
Utan måste fortsätta tas hela tiden. Inte gör så att patienten dör, men inte heller gör så att den blir helt frisk.
Nej.
Utan så att man måste fortsätta ta den hela tiden. Och så ser jag lite patriarkaten nu. Att det är som en medicin, på det sätt som vi ofta diskuterar om patriarkatet idag. Det är lite som en medicin som inte går helt till roten med problemet och tar bort det. Därför att patriarkatet fungerar lite som någonting som tanken och diskussionen om patriarkatet så som det ser ut idag, så som det förs idag, är sån att den patriarkatet säkrar att vi hela tiden har problem som vi kan tala om, men inte gå helt fullt till roten med. Det är väldigt ospecifikt.
Menar du som i att då, så att man har någonting att skylla på att det finns problem, eller på vilket sätt menar du?
Ja, jo.
Jag tänker mig att just eftersom att det känns så luddigt definierat vad man egentligen menar, vad man egentligen pratar om, så går det att anpassa på nästan vad som helst. Så att man kan hitta liksom strukturer och man kan hitta spår av patriarkatet på ganska många sätt och ställen.
Och så är det en bekväm sak att ta till.
Liksom. Ja.
Om någon sitter med för breda ben på metron så det är patriarkatet.
För breda ben?
Om man sitter för bredbent liksom på metron. Har du inte hört uttrycket? Nu tänkte jag säga mansplaining, men det är ju inte... Manspreading.
Får folk inte sitta hur de vill? Jag fattar inte. Alltså, va?
Nej, det är ju så kanske.
Nej, men
sådär,
är det att de tar för mycket plats? Eller vad är det? Jaha, okej. Okay. Jaha, att de brer ut sig så att de tar upp två platser, typ.
Ja,
eller?
Ungefär
jaha,
så. Okay, ja.
Okay, okay.
Ja. Och det kanske man då kan kanalisera också som om man så vill, som en del av patriarkatet och allt möjligt annat.
Ja, det kan ju vara störande om det är trångt på metron att någon sitter och breder ut sig över två platser, men då får man väl säga till, kan du flytta på dig lite? Alltså, jag förstår inte varför det är ett problem.
Om man tolkar patriarkatet som just sån här tendens hos män att på något vis agera som att man äger världen, eller att agera som att man kan bete sig lite hur som helst, typ. Så då har jag ett exempel på där jag tror att patriarkatet verkligen finns.
Okej.
Okej.
Shoot.
Och här när män kommer hem till folk, kommer hem till nya hem.
Alltså till någon din favorit.
Gäster någonstans. Ja. Och står och kissar i deras toalett.
Okej. <Okay. laughs> Det är liksom att man...
Alltså, Jacke gillar verkligen inte när man står och kissar.
Markerar.
Ja, men markerar alltså, det känns som att man tar sig väldiga friheter.
Okej.
Men du är väl medveten om att det är det vanligaste sättet som karrar använder toaletter om de bara ska kissa?
Ja, de får väl använda sina egna precis som helst. Men jag tycker att kommer man hem till folk så är det väl vettigt att man... kanske inte står och kissar så att det sprättar runt hur som helst.
Nej, men självklart. Och det där, det är ju självklart att man lämnar en toalett så att den är ren och snygg. Oberoende hur man använder den.
Ja.
Ja. Men jag menar, det är ju jättevanligt. Och det är ju jättevanligt att, jag menar...
Så kan
att
man...
För det kommer, och jag tänker mig att det på riktigt är ett symptom av att man på något vis inte tänker att man behöver vara... Eller att man inte är jätte... finkänslig för sådana saker.
Man kanske tänker att som man Kimbo. Det jag kissar på äger jag.
Ja, och det skulle vara väldigt patriarkalt förstås.
Och det är din hund.
Det är min hund. Mm,
just det. Ja.
Det är sådär, allt han tycker att han behöver äga, så det kissar han på. Så då har han markerat, nu är det här mitt.
Men Jakob, så då kan man dra det vidare till att den här markeringen är det att man inte bryr sig om hur toaletten ser ut efteråt. Framom det, hur den position man har när man använder den.
Ja, men alltså lycka till med att tvätta den helt och hållet.
Okej. Men jag ifrågasätter då att måste det vara så...
Johan brukar stå och kissa, det märker vi helt tydligt här nu.
Måste det vara så att positionen avgör huruvida det är möjligt att lämna en toalettren eller
inte? Nej, det måste inte vara det. Oj då, det här blev känsligt tydligen. Är det något patriarkalt som ni håller på med? Någon slags maktmätning här mellan er två, nu känner jag.
Ja, vi får se vart det här leder.
Ja.
Nej, men alltså jag tycker att det är jätteintressant hela det här ordet, för att jag tror inte att det finns ett sätt som jag används på, och inte heller i liksom då feminister använder ordet patriarkatet. Men jag har, det blir som så svårt att få grepp på, så att jag tycker det är jätteintressant att fråga. Men
kanske det,
för att ja. Jag menar, det så skulle jag kunna betyda just den här typen av liksom beteenden hos män, att agera som att man kan ta hur mycket plats som helst. Och om man på något vis inte behöver ta så mycket hänsyn till allting runt omkring. Som sitter så där bredbent på bussen och där kissar i andra stålet. Men jag menar, ofta så pekar man, försöker man ju peka på någon typ av underliggande struktur i samhället som upprätthålls av män och som gynnar män och som finns till för att upphäva män över alla andra.
Mm.
Och det är ju en helt annan betydelse av ordet.
Mm.
Och samtidigt egentligen, den egentliga betydelsen av ordet är ju en manlig ledare.
Mm.
Och här behöver ju inte vara någon negativ som är här överhuvudtaget.
Nej, om det är bra.
Nej,
ledare,
precis.
Så behöver det inte vara.
Och det är kanske återigen då att man går tillbaka till någon mer ursprunglig
Eller jag har väl att göra med någon typ av faders ord egentligen.
Ja. Mm, precis. Patriark. Ja, pater. Mm. Pater, patriark och så vidare. Och om det kan fungera som en förklaringsmodell, ett användbart redskap, verktyg, så är det bra. Men jag upplever just nu att det många gånger inte alls är tillräckligt konkret för att kunna användas på ett effektivt sätt. Mm. Att jag ser hellre att vi jobbar med konkreta problem, sätta fingret på konkreta problem som behöver lösas.
På hur man kan lösa det. Ja. Ja, absolut. Ja. Nej, men det är ju en metod som man använder om man faktiskt vill göra framsteg.
Mm. Men om man vill göra framsteg, precis det. Och det här är en fråga som jag ofta ställer mig och andra vid olika engagemang. Vad är syftet med den här verksamheten? Vart vill du? Vart vill ni? Mm. Vad är slutmålet? Är det att nå ett konkret mål? Är det att göra ert engagemang, ditt engagemang, överflödigt? Är det slutmålet? Mm. Och där vill jag kanske knyta tillbaka nu till er. Vad är ert slutmål med podden? Är det att göra den överflödig, eller befinner det sig, löser ni ett problem som kan bli löst, eller fortsätter ni diskutera vid sidan om problem eller utmaningar som löses eller inte?
Samtal är ju inte ett mål i sig. Egentligen så samtal är ju en metod. Men det är en jätteintressant fråga. Jag brukar ju ställa den frågan också. Och har ju gjort det att folk vi har haft med i podden som kallar sig aktivister. Men
ja, hur svarar man på det?
Ja. Alltså, inte så att jag tänker mig att vi håller på med lösa rättegång. Alltså, på ett sätt, ja, vi vill ju bidra till bättre samtalsklimat. Men det är ju för att ett bra samtalsklimat föder en massa annat. Så det är ju inte ett mål i sig.
Nej.
Så det är ju svårt att säga, det är ju svårt med den här grejen och kom till en punkt där vi har sagt att ja, men nu har vi löst det här. Nu har vi gjort det vi vill. Och egentligen är ju det här ett enormt problem för vad vi håller på med. För att det här är ju just vad jag så kritiserat typ mycket i feministiska rörelser eller andra whatever rörelser. Att det är så svårt, problemformuleringen är så ospecifik, så att det är omöjligt att säga att nu har vi löst problemet. Och jag anser att det är jätteproblematiskt när då det växer upp institutioner kring de här problemen och kring den här aktivismen, eller politiska intresseorganisationer eller partier, för att då kommer de att behöva upprätthållas. Och det här är samma sak som händer med jättemånga, alltså, kristna församlingar, tycker jag också. För att själva institutionen behöver upprätthållas framom att faktiskt driv original ursprungsfrågan.
Just det.
Och det är ett enormt problem. Och det här har vi pratat om förr, så jag tänkte att det var dit du var på väg. men hur förhåller sig det vi gör till allt det här? Det är en bra fråga. Det har ju aldrig varit ett fan av ord eller termen samtalsaktivist, så att jag själv ska kalla mig det. Och här har jag kanske svaret.
Ja. Navid Modiri kallar sig samtals... Han drar det ett steg vidare och kallar sig samtalsextremist.
Ja, extremist
ja.
Förstås.
Ja. Ja, men det... Det måste jag nog säga att det är han. Ja.
Nej, men alltså det vi gör är ju inte att vi driver en viss fråga. Det vi gör är ju inte att vi försöker opinionsbilda för någonting, eller att vi anser att det finns problematiska strukturer i samhället vi behöver ändra på, eller att vi eller att vi försöker få folk att tänka som vi, eller få ut vårt budskap i världen på något sätt. Det är ju verkligen inte Så det kanske gör...
På sätt och vis gör vi ju här. Eftersom vårt budskap är ju att det ska gå att prata med folk. Alltså jag menar, på sätt och vis är det ju liksom en fråga vi driver, fast det är ju inte som att vi förväntar oss att ha en lösning på det.
Alltså, kanske man kan konstatera också att oberoende... vilka strömningar, åt vilket håll saker och ting går i samhället och med oss människor, så kommer det alltid att finnas ett värde i att mötas ansikte mot ansikte och kunna diskutera tillsammans. Alltså, och att alltid upprätthålla det. Den förmågan kommer väl att behövas oberoende åt vilket håll saker och ting går.
Ja, jag tror att det behövs den där påminnelsen hela tiden om att vi behöver kunna mötas och prata med varandra. Alltså, hur länge har vi pratat nu?
Vi har bandat i 1 timme och 34 minuter, ja, så kanske 1:25 minuter kanske, något sånt.
Just det.
Så att...
Ja, men då kanske det börjar vara bra att avsluta så småningom.
Kanske. Det blir mygget i alla fall.
Annars hade jag en sak som jag gärna skulle kolla upp.
Kör.
För att jag tänkte så här, att när vi nu pratar om hur kvinnor behandlar varandra, så tänkte jag att jag började tänka på det nu när vi satt och pratade, att min erfarenhet av när många karrar är på samma ställe, så att det blir väldigt tuppigt.
Ja.
Ofta.
Så blir det.
Om det är mer än två.
Och då
blir det väldigt tuppigt. Ja. Då måste hierarkin liksom in, och då ska man hålla på och liksom visa hur mycket man kan och mäta hur stark man är och kolla vem som är bäst på vad och vem som pratar hårdast. Absolut. Och låter mest intelligent eller har lyft mest tyngder eller ha, alltså det är som någonting som måste mätas hela tiden, kraftmätningar på något sätt. Och en erfarenhet som jag har av det när jag hamnar mitt i det där, så var när jag var på en doktorandkurs för flera år sedan när jag ännu bara gjorde min master, så fick jag fara på doktorandkurs. Det var väldigt speciellt. Och vi hade skrivit uppsats på förhand och så skulle vi presentera dem där för varandra i en grupp och prata om varandras ämnen och så här. Och alltså de här killarna, det var bara jag och en massa karrar. Och alla var yngre än jag, förutom han som ledde alltihop då. Som, by the way, var en känd historiker som jag hade läst böcker av. Så jag var ju sådär, lite sådär fascinerad över att jag skulle få sitta och prata i samma grupp som den här människan. Men i alla fall. Och så var det som så intressant, för att direkt som vi började prata så man fick ju som inte en syl i vädret för att de skulle hålla på och glänsa med vad de kunde. Och jag bara, men vad är det här? Och den ena pratar mer luft än den andra. Och jag bara, men snälla någon. Det här är ju bara, det är bara en massa vackra ord. Bara för att det ska låta intelligent. Och jag hade så svårt med den här grejen. Jag vet inte. Så där, här, vad tänker ni om det? För här tänker jag att där är ju liksom, om kvinnor kan vara, liksom behandla varandra hårt på något sätt. Mm. Sådär, tillrättavis varandra. Eller prata skit om varandra bakom ryggen. Eller håll ner varandra när man egentligen borde hjälpa varandra framåt. Eller whatever. Så nu finns det ju det där bland karagrupper också på något sätt. Men att mera sådär att hej, jag är starkast. Mm. Eller bäst. Eller vackrast. Ja, eller alltså, någonting.
Jag har ju aldrig varit bra på att gå in i det spelet överhuvudtaget. Jag blir ju alltid istället typ tyst och osynlig och drar mig därifrån. Jag tror inte att det här är bra egentligen. Alltså, jag tror inte att det här bara är bra. Du behöver vara mera tuppig. För att det finns ju någonting i det att man liksom utmanar varann och lär sig att faktiskt stå upp för sig själv.
Mm, absolut.
Så jag tror att det finns mycket i det mönstret som egentligen kan vara ganska bra att man tränas i och allting sånt.
Mm.
Men alltså, hemska saker var mycket jag ställer till med i att fokus kanske ofta blir ganska väldigt konstigt, väldigt snett och det blir onödigt liksom tävlingsinriktat eller, jag menar, det är ju inte alltid fruktbart att man ska gå omkring och hålla på liksom med sig med varann.
Nej.
Fram om att då bara försöka fundera ut och samarbeta och se att hur gör vi allting på bästa sätt, utan istället hävdar man sig och så blir det totalt fel människor som får fel roller eller fel positioner för att häva de som lyckades hävda sig fram till den platsen.
Mm.
Så jag menar, jag ställer till mig jättemycket, men jag tror att alltså kärnan till varför man beter sig så kan vara ganska bra.
Ja,
och jag har konstaterat här för att jag har reflekterat med mig själv och insett att det skulle faktiskt vara bra att jag skulle ha tränat mig mera i att ta plats. I
det
såna...
skulle vara bra att du skulle ha haft bröder.
Ja, nu så är det.
Mm.
Men ja, jag har aldrig tyckt om de där situationerna alls.
Okej, tror ni att det finns en skillnad på när karra sitter och pratar med varann? Eller det finns garanterat en skillnad, men vad tror ni att det är skillnaden på när män sitter i grupp och pratar med varann och när kvinnor sitter i grupp och pratar med varann?
För det första så tror jag att den där dynamiken ändrar om inte finns någon kvinna i närheten.
Exakt. Jag skulle precis ha sagt samma sak.
Okej, berätta hur det ändrar. Berätt för mig. För att jag ser ju då bara den där ena skillnaden, den där ena biten. För att jag är ju kvinna, så om jag är i närheten så ser jag ju bara den där ena.
Jag tror att dynamiken ändrar när en kvinna är med. Och jag tror en del av det där att mäta sig med varandra kan förstärkas och tillspetsas när en kvinna är med. På vissa sätt kan det vara så att när det är bara män så sänks garden lite.
Okej, just det.
Mm.
Man har inte samma behov av att bevisa sig. Liksom.
Mm. Jag tror att det kan finnas, eller jag är rätt så övertygad om att det kan finnas en uttrycklig idé med manliga rum och kvinnliga rum förstås också.
Mm.
Att man kan, utbyta tankar, idéer,
känslor.
Känslor, stötta varandra, utmana varandra på ett annat sätt när man är bara män. Eller för den delen bara kvinnor också. Så det där tror jag var en nyckel. Mm.
Okej, för mig är det här lite så här, jag menar, jag fattar poängen och jag förstår liksom vad ni säger och det känns som att det är säkert sant. Men jag måste säga att jag har alltid haft svårare att sänka garde om det är en grupp med kvinnor.
Intressant.
Jag har mycket svårare att sänka garde och slappna av om jag sitter i en grupp med kvinnor. Det är inte ens nära i hur mycket svårare jag har. Om jag sitter i en blandad grupp, eller ännu hellre att jag är ensam med några karrar, så är jag som mest avslappnad. Sitter jag ensam med en kvinna, med en annan kvinna, då kan det vara okej. Om det är någon kvinna som jag känner bra och som jag litar på. Då kan det vara ett väldigt, väldigt bra och djupt och intressant samtal. Men när jag är i en grupp med kvinnor, det funkar inte jättebra. Jag är inte avslappnad i en grupp med kvinnor.
Nu är du här i en grupp som ensam kvinna med tre män. Vi är två här vid mikrofonerna och ännu en tredje bakom här runt omkring.
Det är väldigt bekvämt, ja, tycker
det,
jag.
Det tycker jag för sig, jag också. Jag upplever det som väldigt avslappnande. Ja.
Men alltså, och det där har jag ju också märkt med... Alltså jag har ju många vänner som är män. För så har jag alltid varit. Alltså jag har bara bröder och har liksom... Ja, men jag har vuxit upp med tre småbröder. Och det är liksom bara naturligt och enkelt för mig att umgås med killar. Och många av mina bästa kompisar genom åren har varit killar. Och många män jag har träffat på som jag har suttit och pratat med, också sådana som jag inte har känt utan då lärt känna liksom i den situationen, eller sådana som jag träffar ibland för att det är sådana som jag är bekant med eller sådär, så många säger att det är mycket lättare att prata med mig än att prata känslor med en man. Alltså att det är mycket lättare att prata med en kvinna och slappna av och släppa garden när de sitter och pratar med en kvinna.
Att många män.
Ja.
Jo, det betvivlar jag inte alls.
Och det är också intressant. För att samtidigt som jag tror att det där stämmer, att jag förstår den där dynamikgrejen och det där, så är det ju ändå någonting som gör att nivån i samtalet går inte lika lätt kanske på djupet om det är karrar som sitter ensamma med varandra. Någon skillnad finns det ju där, eftersom jag har hört det här från så många.
Visst.
Och det är klart att det beror på personlighet och det beror på många olika saker. Men det verkar ju vara någonting med det här manliga och någonting med det här kvinnliga som blir annorlunda på något sätt. Och det här är väl saker man egentligen inte får prata om. Här har vi det.
En sak man inte får prata om.
Det här får man inte prata om. Nu kommer jag att få mig min sann här. Ja, i, nej, men alltså... i det sista sommarsnacket. Då får jag stryk. Ja. Typ så.
Nej, men alltså, så det är ju säkert jättestor skillnad. Men jag tänker att syftet... eller kanske som skulle vara nyttan av just manliga eller kvinnliga rum är väl kanske skulle väl handla om annat. Eller jag tänker mig, nu bara tänker jag högt, olika typer av diskussioner som släpps fram. Jag tror att det finns ju, alltså jag menar, nu pratar jag ju inte om att jag är ju också sån typ som du, fast tvärtom. Så jag har ju alltid haft mycket lättare att prata och slappna av och öppna upp med kvinnor eller tjejer. Och alltid haft ganska svårt att göra med män. Men nu tror jag mig att det kan finnas mycket saker och diskussioner och sånt som kan komma fram på ett annat sätt om hen med en grupp. Alltså om man skulle sätta sig ner i en grupp män och faktiskt liksom göra det för att prata om någonting. Alltså, och jag tror att det kan vara jättevärdefullt för många att liksom ha ett sånt rum för att kunna våga bara öppna upp och ventilera saker som kanske känns svårt och absolut främmande att göra med någon kvinna. Men samtidigt så tror jag absolut på handeldynamiken, att det finns ganska mycket som män kanske bara faktiskt pratar om med kvinnor, eller mycket lättare pratar om med kvinnor.
Jo, ja, det var ju en intressant påminnelse också, att visst, den delen finns ju också. Mm. Så som ni egentligen båda uttrycker, att det kan vara lättare att prata med en eller flera av det andra könet. Mm. Så visst. Och ja, jag ser väl att det bästa är om alla konstellationer får finnas.
Absolut, att det finns utrymme för allting.
Utrymme, att det kan finnas utrymme för det, att de kan få fylla sina funktioner.
Mm. Okej, så du sa inte det nu för att du ville förbjuda liksom mixed rooms där både män och kvinnor pratar?
Nej, jag vill inte förbjuda mixed rooms där både män och kvinnor pratar.
Okej,
jag
tur tycker att få det liksom...
Nu har vi sagt det tydligt, att det är ingen
här som bekräftades. Ja. Jo. Nej, jag tycker jättebra. Det är mycket, mycket givande. Jag tror det hade varit inte lika givande om vi inte hade varit mixt här och nu.
Nej,
och många nej
men
tidigare.
Obviously inte. Mm. Förstås, helt klart.
Jag tycker att vi avslutar på den här high-noten här.
Ja, hörni, bara för att avsluta. Tycker ni om kaffe förresten?
Alltså, det var jättegott.
Det var gott.
Det här är ett av de absolut bästa kaffen från Colombia jag har druckit. Jag har tyckt att det har varit otroligt fantastiskt.
Från Colombia. Colombia jag kan inte bestämma någon ton om det är choklad eller vad det nu sen är, men det, gott var det.
Mm. Och är det nu så gott då för att det var från den här bergsbrunnen eller? Nej, alltså, eller är det okay. bara kaffet?
Okej, okay, jättebra fråga. Nu bryggde vi ju alltså då med vattnet från Johans egna brunn här. Och jag måste säga att det var ju kaffemässigt ingen hit. Det är nog mycket bättre med bättre vatten. Jag tror att det har för mycket mineraler i sig.
Ja,
jag tror
okay.
att det är för mineral.
Men det var ju ändå gott.
Hurdant vatten ska man alltså koka det med? Destillat?
Nej, absolut inte. Men generellt sett ganska mjukt vatten, alltså som har låg... Alltså,
destillat med ganska mycket procent.
Mycket...
Ja, exakt. Kaffe på. Nej, det var inte sant.
Ja, det finns en hel vetenskap och det spelar väldigt, väldigt stor roll vad man har för vatten.
Okej, okay, ja. Men vi kan inte gå in på
vi lämnar det
nu.
Vi lämnar det, ja. Men nu får jag i alla fall avsluta med att säga att tack för att ni kom hit.
Och tack för att vi
ja,
fick komma.
Fantastiskt.
Det var helt otroligt skönt. Vilket skönt avslappnat sommarsnack.
Tack.
Verkligen. Och tack för att du ställde upp och var med.
Ja.
Det var jätteroligt.
Tack, det tyckte jag också.
Tack för att du har lyssnat. Kolla in oss på Patreon, bli sponsor och få tillgång till bakom kulisserna material och sånt som vi inte publicerar på annat ställe. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att du hänger med i nästa samtal.